Jag heter Mia Blomgren och i den här serien möter jag några av alla er lyssnare som har skrivit till mig.
Hej Mia, jag lyssnar ofta på dina program. Nu fick jag impulsen att skriva till dig. Jag tänkte på att vara vanlig människa och tystnadskulturen i familjestrukturer, ja, i samhället i stort och i smått. Min bakgrund är att jag är född i Tyskland 1943.
Och sen är det ett väldigt långt mejl.
Ja, det är det.
Det här är nog ett av de längsta brev jag har fått av någon lyssnare.
Överskällde jag dig med information?
Nej, det var som att läsa en roman.
Mm.
Men för mig så börjar det här mejlet med att du är född i Tyskland 1943 under andra världskriget och slutar med att du har blivit shaman.
Det stämmer. Modig, förklädd, vanlig kvinna med en shaman-själ, brukar jag säga. Med en inre kraft som har överlevt det mesta.
Jag tänker på att det ser ju ut som en relativt vanlig kvinnas vardagsrum här.
Ja, det gör det.
Men jag har ju sneglat här för att se om du har någon trumma.
Ja, den ligger i källaren.
Du har en trumma?
Mm. Jag gav bort alla mina trummor en gång i tiden. Jag gav bort allt sånt där med drömfångare och det åkte ut. Och då kom mina reiki- och shamanvänner från Kanada. Och så fick jag en trumma i gåva. Så att den har jag och den har jag använt. Jag har en liten grupp med en nordisk shaman. Och vi åker ut på såna här platser ibland och sitter och trummar och ja, gör våra ceremonier.
Men trumman har åkt ner i källan.
Ja, den har varit där. Och den luftas då och då.
Jag tänkte att jag kan göra en sammanfattning av ditt mejl. Mm. Om det är okej.
Okay. Ja, det är okej.
Okay. Du kommer ifrån en katolsk arbetarfamilj. Där din mamma var sömmerska och din pappa var verktygsmekaniker. När du är 7 år, 1950, så emigrerade ni hit till Sverige. Och långt senare i livet fick du reda på att det var för att din pappa väntade barn med en annan kvinna. Du skriver här, det var mycket tystnadskultur i min familj och det skapade skam och tabun. Starten i Sverige var tuff. Först sattes du på barnhem och sen så blev du mobbad i skolan och blev besvärlig. Men du älskade böcker och läste allt du kom över och hade några fina lärarinnor som försökte övertala dina föräldrar att du skulle få läsa vidare. Men det blev nej. Vi var vanliga arbetare och det dög åt oss, skriver du.
Ja.
Och då började du arbeta på Electrolux på kontoret för dammsugarförsäljning. Du träffar en fin, snäll och jämställd man som du lever med i många år. Men runt 40 kommer den stora krisen. Och du sadlar om från att vara en, som du skriver, vanlig, duktig Svensson till att försöka hitta din egen väg. Och du dras till det som vi kallar New Age. Och du går på utbildningar i olika kroppsterapier och så startar du eget 1987. Och det är här du börjar resa för att få utlopp för, som du skriver här, din äventyrliga sida.
Ja, jag har ju varit överallt då. Jag har varit på retreat med Dalai Lama.
Du har träffat Dalai Lama alltså?
Ja, jag har varit på retreat med honom.
Vad sa han då?
Och det var undervisning på tibetanska.
Ibland blir man ju lite överväldigad och tänker så här, vad ska jag börja i det här? Och jag tänker att du har ju fyllt 80 år, där börjar jag.
Ja, det har jag. Och jag fattade knappt själv att tiden har gått så oändligt fort. Det är ju många som säger när de blir äldre. Men livsglädjen, livsviljan finns där. Och längtan att få vara med och påverka eller hjälpa eller se sina barnbarn bli större. Det är ju också en uppgift att vara en elder i shamankulturen. Att vara någon slags visdomsbärare för den nya generationen som kommer. Och det har jag också en funktion som.
Du har ett guldhalsband runt halsen med en liten berlock och ett...
japanskt tecken.
Vad betyder det?
Reiki. Universal life force.
Och så översätter det till svenska.
Universell livskraft. Det är den metoden jag använder när jag gör bodywork, kroppsbehandlingar. Jag har gått mycket terapi också. Men de första 1-2 åren är helt... Det är begravt i mig. Dit kommer jag inte i terapier.
Måste man gå tillbaka då?
Ja, man måste rensa. Emotionellt bagage tynger dig. Jag tror det finns många olika vägar som passar olika människor. Mig har det passat bäst med kroppsterapier. Så att jag gillar att jobba med kroppen och jag gillar att gå ner i källarvåningen och rensa.
Jag tänker, du är 80 år. Har du hållit på med sån här primalskriksterapi och sånt?
Absolut. Jag börjar med det. För jag kom ju till en läkare och var så deprimerad. Och sa att jag måste ha piller för jag funkar inte och jag kan inte jobba och jag är bara ledsen och deprimerad. Och så sa han så här, nej, det är inga piller här inte, utan den emotionella soptunnan är full, sa han med andra ord. Och så rekommenderade han mig att gå i terapi, kropps och primal, och det var lite blandat. Det var mycket också skriva sin livsberättelse och ja, alla möjliga saker. Det funkade på mig.
Jag tror jag har sett en så här gamla film från 60-talet där de slänger in ett helt gäng en så här vadderat rum och de bara skriker och gråter och snoret rinner. Och bara det känns ju som att det skulle bli ett trauma.
Ja. Några tål ju inte det. Det håller jag med om. Några far illa av det. Men jag får inte illa för att jag har ju den där shamankraften, förstår du? Det fattar jag ganska snabbt. Att jag tål det mesta. Och skulle det bli på tok, då drar jag mig ur helt enkelt. Så jag har ju egen regi också. Så jag är ju ingen följare så. Jag har ju haft jättesvårt för gurusar och åka till Indien och sitta där och tillbe någons fötter. Det har jag jättesvårt för. För det, jag har ju mött folk som har fastnat väldigt mycket i... Och som inte, det är ett ledarskap utanför dem. Jag är ju väldigt noga med att ha ledarskapet inom sig själv. Jag menar, jag har ju tyska uppfostran när jag kom hit.
Vad är tysk uppfostran?
Jo, det är ju att man lyder, man är tyst. Som barn har man ingenting att säga till om. Det är de vuxna som pratar och styr och ställer. Och det är ju normer i många kulturer fortfarande. Men jag upptäckte ju när jag kom till Sverige att jag var mycket, blev mycket friare med att träffa klasskamrater, var hemma hos andra hem och såg hur andra hade det. Friheten, tror jag, hjälpte mig. Och att få vara en individ är också viktigt. Och följa sin egen röst eller sin egen vilja överhuvudtaget. Jag frågar mig alltid, who owns the problem?
Varför frågar du på engelska?
För att jag säger det alltid på engelska. Who owns the problem? Vem är det som äger problemet nu?
Varför säger du inte på tyska istället?
Jag har ju förträngt min tyska för länge sedan.
Skäms du för ditt tyska ursprung?
Nej, men jag har det. När jag var liten och kände mig att jag inte var tillhörig innan jag kom in i svenska samhället och gick i skolan och började få jobb. Och du vet, jag vägrar ju prata tyska med mina föräldrar när jag börjar svenska skolan och sådär. Jag ville prata svenska. Men min pappa som var verktygsmakare, han sa ju, jag kommer alltid vara den där jävla tysken. Så att det var väl ganska besvärlig tid. Så att jag fick ju mycket fysisk stryk av honom. Men tysk uppfostran var ju, min mamma hade ju blivit slagen och min pappa hade blivit slagen. Så det, pappa sa, jag blev ju en bra människa genom det. Jaha.
När då?
Ja, det undrar jag också. Det är ingen människa som blir bra av att bli agad. Men när jag gick i terapi så tog jag tag i honom och så sa jag så här, jag vet inte vem du är, jag känner dig inte. Och han blev ju, han blev ju rädd. Och han bad om förlåtelse. Och där kom försoningen. Ja. Så att jag tror att få ett förlåt och en insikt av fadern. Jag tror att respekt av honom fick jag. Att jag var så modig och vågade gräva i saker som man absolut inte skulle gräva i. För det var ju tystnadskulturen i min släkt och min familj. Men jag tänkte, jag vill inte föra det här vidare. Jag måste göra upp med min historia.
Vad är det där för en skalle då?
Ja, men den använder man i vissa ceremonier. När man trummar ibland så kan man använda den för att rena.
Vad då?
Energi.
Mm. Och så har du kristall här också. Ju större desto bättre, eller?
Jajamensan! Jag har en kristall där också som du ser i hörnan. Det är en vit kristall där. Och det är bredvid mina bilder som jag köpt i Kanada.
Mm. Vad är det på den första bilden?
Det är en björn. Det är mitt kraftdjur. Eller mitt totem animal som vi säger.
Hur får man reda på det där djuret?
Jo, men då gör man ju trumceremoni. Det är första grejen jag gjorde i shamanträningen. Det gör man trumresa så ska man möta sitt kraftdjur i en meditation eller en bild inom sig. Så det blir någon slags guidning. Mm.
Du såg björnen?
Jajamensan.
Har du sett något djur i mig då?
Ja, jag funderar på det. Jag ska känna in dig lite mer.
Spänningen stiger.
Ja, det måste vara någon fågel av något slag. Jag ser som en...
En bofink?
Nej, nej.
En lövsångare?
Nej. Inget djur jag ser i den här världen.
Du pratar om någon slags fågel som egentligen inte finns. Alltså någon fantasifågel. Ja, ja.
Mm. Shamandjur pratar jag om. Du får väl utforska. För om du gör en meditation så kan de visa sig från fyra olika väderstreck och håll.
Låter som en Hitchcock-film.
Du tänker på fåglarna som attackerar.
Mm. Om jag säger så här att jag är inte så inne på det här med New Age.
Nej, alla behöver inte det. Vi måste ju ha vanliga människor också som är intresserade av golf eller vattensporter eller vad det kan vara. Men mitt stora intresse är andlig utveckling.
Så det finns inte ett mellanting mellan att vara andligt intresserad av New Age och intresserad av golf? Jag spelar inte golf kan jag säga.
Det kanske finns, men jag menar, om jag har en hunger och förstår mig själv eller min hälsa och den traditionella vården inte kunde hjälpa mig. Men jag tror att vi så vänster halvhjärnade här, så att det här mystiska eller det andliga eller det alternativa har varit konstigt för många människor. I andra kulturer är det inte konstigt. ande, själ och kropp, det hänger ju ihop. Och för mig är andligheten, ja, man får kalla det new age och vara konstig. Jag brydde mig inte på 80-talet. Jag var stolt över att jag gick en annan väg. Jag var jättestolt. När jag sa upp mig från mitt jobb och så sa folk, håller du på med det där konstiga? Det är väl ingen yrke, som min mamma, och blev jättehotad. Och jag sa, nu ska jag jobba med det här och jag ska enbart göra det. Nu är det färdigt, mitt gamla kapitel. Och jag vill arbeta med en holistisk andlig syn på människan. Det är mitt uppdrag nu. Men om du tycker att det är flummigt att tro på New Age, på andra saker än man ser och kan mäta och väga, så lovar jag att vetenskapen går mot ett annat håll, att allt är energi, eller hur?
Du tog det som en förolämpning, förstår jag.
Nej, jag vet att många tycker det, men det berör inte mig. Att det, om folk tycker det är flummigt, ja, jag blir inte kränkt av det i alla fall. Man får ha åsikter. Jag tycker det är en mänsklig rättighet att tycka och tänka själv.
Du har verkligen levt två slags liv under de här 80 åren. Ett Svensson-liv med taskig barndom. Och sen så mitt i där så började du din shamanresa.
Ja. Nu är det woman power som gäller. Jag gjorde mitt rebelluppror ganska sent i livet. Mitt tonårsuppror vid 40-årsåldern. Det finns de som gör det i 50-årsåldern. Lite senare. Eller... Men jag tror det var någon sån här tonårsuppror. Rebellen kom fram verkligen. Och den här känslan försvinner att du är annorlunda. När den plötsligt släpper i kroppen, då kommer friheten. Då kommer du säga, ja och?
Ja, just det, friheten. Jag tänker att man är annorlunda, men det är inget problem längre.
Nej, det har släppt. Vad är det som har släppt?
Jag tänker att ålder är en faktor i det här.
Ja, man kan säga så här. Jag sa häromdagen till mina barnbarn, det var på min middag, att de bästa åren har varit mellan 70 och 80. För det är som att jag har landat. Och jag började landningsplanen vid 40. Men det här att det släpper, att man känner sig som sig själv hela tiden, i alla sammanhang. Du behöver inte klä på dig något annorlunda. Du är dig själv. Och när den befrielsen kommer, att nu har jag hittat hem, då vill man ju leva så mycket och så länge som möjligt. För det är en bekväm känsla. Nu har jag hittat hem. Och vad är det jag ska hitta hem till? Det är frågan, för det är ett andligt sökande i det.
Och då har jag funderat på en sak. Och det är ju att man ofta säger så här, ålder är bara ett nummer, ålder är bara en siffra. Och jag känner så här, det stämmer ju inte. Ålder är inte bara en siffra.
Nej, det stämmer. För att jag tänker, vi lever fyra åldrar. Vår, sommar, höst, vinter. Så jag brukar säga att jag är inne i vinterns tid. Om vi tittar på 25 års cykler, 25, 50, 75, 100. Så lever jag i vinterns tid, i 80 år. Och i varje årstid är det någonting njutbart och fint. Men vinter, det kanske är, ja, jag har varit på begravningar, vänner försvinner, folk flyttar. Eller hur kan jag göra livet bra för mig, njutbart för mig fortfarande? Jag kanske inte kan röra mig på samma sätt, fast nu går jag ju på Friskis två gånger i veckan och yoga och frigörande dans och cyklar.
Och primalskrik.
Ja, det är över för länge sedan. Det är gjort. Men jag tänker ju också att varje årstid har sin tjusning.
Ja, och jag tänker att det är förminskande och komplicerande att säga sådana saker om det som är åldrandet. För jag tycker att du har levt i 80 år. Grattis! Ja.
Och jag tänker, det var så härligt att vara i Japan nu i våras. Det var min 80-årspresentresan till Japan, till mig själv. För jag har drömt att komma dit. För det är ju liksom det landet som har den healingformen, reiki, som jag jobbar med. Där ser jag att det finns i kulturen, respekterar de äldre. Så det var till och med folk som reste sig på bussar och i tunnelbanan för mig. Och jag bara liksom, oj! Ja, just det, jag är 80.
De reste sig upp för att du var äldre.
Ja, det gjorde de. Och jag tog tacksamt emot och så tänkte jag, vad härligt att de kan vara så generösa med den tiden i ens liv. Att de faktiskt ser att de är yngre och du är äldre och de kan ge sin plats åt dig. Det var naturligt.
Du kände att det var en skillnad mellan att vara en 80-årig kvinna i Japan och att vara en 80-årig kvinna här i Sverige.
Ja, det är mycket mer respekt för äldre där. Men de har ju andra uppfostringsmetoder. De är ju med. De är många fler och de måste ju bereda plats för andra. Men att det är inte någon så här duttande, utan det är en respektfullhet.
Hur kände du då?
Ja, jag kände mig ärad att vara i den åldern och sedd på något sätt. Att här kommer det någon som har levt längre än vad jag har gjort. Ärad.
Alltså jag får ju ganska mycket mejl av människor som börjar bli äldre eller är äldre. Som pratar om åldersdiskriminering i Sverige. Som känner att de inte blir sedda. Som känner att de räknas inte, de blir inte lyssnade på. Bara för att de har blivit äldre. Och sen så hör jag då det här mantrat nästan, för att prata ditt språk. Med ålder är bara en siffra, ålder är bara ett nummer. Och så bygger vi vidare på den här myten om att människan inte är en biologisk varelse. Och nu är det ålder som har blivit en social konstruktion. Och det är som att vi säger det här för att lösa de problem som finns i att bli äldre. Det är precis som att alla måste vara jättepigga och jätte... Nu är ju du jättepig och jätteglad. Men det är någonting som inte stämmer i det här.
Men jag tror också att ungdomskulturen hålls ju vid liv. Men jag tänker också att nu blir vi äldre. Vi kan bli 100 år. Vad är det för värde vi sätter på oss själva? Det är inte bara det yttre speglingen av att du är inte värdefull. Jag gick in i... Får jag lämna ett exempel?
Ja.
Jag gick in i en butik. Och så stod jag och pratade med damen vid kassan. Och så kom det två unga kvinnor. Äldre än tonåringar. Och så kom de in, staplade fram där. Och så började han prata. Och de såg ju att jag stod och pratade med henne. Och så sa jag så här, men ursäkta, ni får vänta. Jag stod här. Nu tittar de på mig och så sa, jävla kärring. Åh, det är jag så gärna, sa jag. Förstår ni? Om ni inte har lärt er någonting, så är jag jättegärna en jävla kärring. Så där håller jag på stan. Jag har gjort flera sådana. Så att det beror ju också på att man kan säga ifrån eller säga stopp.
Du kämpar emot. Du låter inte dem sätta sig på dig. Nej. Det, då hittar du också kraft mot det här.
Ja, ja. Och det tror jag. Vi behöver inte bara gå hem och gud, nu blir jag dåligt behandlad. Man måste säga till stopp. Eller när någon knuffar sig förbi en i affären. Och då så säger jag, när var det herrarna först? Oj då, säger de och ställer sig bakom mig. Ja, men jag tror att man kan göra det på ett sätt och visa på att mig kör du inte över längre. Och det tror jag vi måste göra i dagens samhälle.
Så om äldre människor blev lite besvärligare helt enkelt?
Ja, ja. Precis, sa ifrån. Och inte bara gick hem och kände sig illa behandlad eller bemött. Man får säga ifrån. Och ibland kan man säga på vänligt sätt. Ibland kan man ha lite giftigare tunga som jag. Jag är så
jävla kärring.
Jättegärna. Jag kan vara den också. Nej, vi pratar ju om att vi har olika delar i vår. Alltså den shamanska delen. Jag gick ju min första shamankurs 83 och sen gick jag en utbildning. The Way of the Warrior. Och då tänkte jag så här. Åh, men den här kraften är ju härlig att ha. Och jag bodde i Årsta många år och så gick jag igenom en skog. Och då var ju tvärbanan inte byggd ner till där jag bodde. Och det var rån där i parken. Och jag gick en kväll och det kom tre ungdomar. Och så kom de fram och så vrålade de och skulle skrämma mig. Och jag tog alla mina shamankrafter och vrålade tillbaka. Och de blev alldeles... Här kommer en liten tant och vrålar tillbaka. Så de kom av så lomma iväg. Alltså jag tror att... Ge vi oss tillåtelse. Men alla har ju inte lärt sig den där tekniken. Så att det är ju en teknik också att använda. Vad är det ska vi säga, djuriska i dig? I shamanträningen får man ju kraft genom de här övningarna man gör. Så jag tänker också, det finns ju så mycket spännande saker att öva på.
Vad du pratar om är ju att du bokstavligt talat hittade din egen röst där i skogen.
Ja, precis. Och jag tycker det är kul. Det utmanar mig och det är kul.
Det är kul med rån.
Ja, de kan ju försöka. Försök till rån, så skulle jag vilja säga. Det går jag inte på. Jag tänker inte bli någon rädd dam, eller tant, eller åldring.
Alla mina program hittar du i appen Sveriges Radio Play. Och den första i varje månad släpper jag ett nytt avsnitt. Sök på Mia Blomgren.
Hej.
Hej Mia.
Hej du.
Hej.
Jag har ju lyssnat på dina program.
Och har du några tankar om programmen så mejla gärna till mig på mia.blomgren@sverigesradio.se.